Upphöjd är du. Upphöjd är du, Jesus Kristus, över allt och alla. Tack Jesus att du är vår konung. Tack Jesus att du är vår frälsning. Du är vår klippa. Du är allt vad vi behöver. Tackar dig Jesus att du är mer än nog för oss allihop. Tack Jesus att du är mer än nog. Du är mer än vad vi behöver. Tackar dig Jesus att du kommer och fyller våra hjärtan med din heliga närvaro. Tack Jesus att du har kommit för att frälsa och rädda. Tack Jesus för att det finns frälsning för Sverige. Tack Jesus att det finns frälsning och liv för Vetlanda. Tack att det finns frälsning och liv för höglandet. Jag tackar dig Jesus för att det finns frälsning och liv för oss var och en. Jag tackar dig Jesus för att det finns ett rop ifrån himlen, ifrån tronen. Kom till mig. Jag tackar dig Jesus för din röst som vi kan höra, ett rop på att du kallar till oss. Tack Jesus för uppmaningen att vända om och vända sig till dig. Tack Jesus att du är nådig och god och ropar och vädjar till oss ännu en gång. Kom och följ. Tack Jesus att du är nog för oss. Tack Jesus att vi inte behöver söka i någonting annat när vi har dig. I Jesu namn. Roligt att se dig här. Jag ska predika för dig lite grann en stund om att komma till Jesus. Att leva för honom och inte för bara det som är här och nu i våran kultur och i våran kontext. Vi som kristna är ju medborgare utav himmelriket, eller hur? Vi lever för ett rike som är där ovan. Det finns ett rike som är här, men vi lever för det som är där. För att det som är där kommer att komma ner. När Jesus kommer tillbaka så kommer han att regera. Och då kommer det bli en stor skillnad. Då kommer det som är nu, som är temporärt, tillfälligt, att utgå och bli ersatt av konungars, herrarnas, herres regering istället för det vi nu ser. Det blir underbart när vi får möta Jesus. När vi får fira bröllopsmåltiden med Jesus. Det ser vi fram emot. Men så har vi ett liv här och nu där Jesus kan sätta dig och mig fria ifrån det som är synd. Där Jesus kan sätta oss fria ifrån det som är död och nederlag. Där Jesus kan göra det i oss som ingen annan kan göra eftersom han är skaparen, konungars konung. Vi har Guds ord i våra hjärtan som leder oss dagligen, hoppas jag. Vi har den helige ande i vårt inre. Och det gör att vi har en helt annan förutsättning att möta det som vi möter i den här mörka världen som vi ändå lever i. Då finns det möjlighet för oss att ändå, där vi är, där är det en ljusare plats, där är det en härligare plats att vara på, för att där är den helige ande. Det kan vara becksvart, men där du är, där kan den helige ande vara och lysa upp den situationen. Därför har vi som kristna ett helt annat utgångsläge. Vi kan gå med huvudet högt, inte i eget högmod och självstolthet, men för att vi är konungars tillhörighet. Vi är barn till Gud. Som en grund och utgångspunkt. Vår kultur kan ibland prägla oss väldigt mycket. Men jag vill belysa idag att vi är medborgare utav ett annat rike. Himmelriket. Det är en annorlunda värld. Den här världen. I Daniels bok, det första kapitlet, så är det, jag kan ge en liten sammanfattning egentligen bara av vad som händer här. Ni har säkert läst Daniels bok många gånger. Under Jojakims regeringsår tredje och kung Nebukadnessar, han är där i Babylon, och vad de gör är att de belägra Jerusalem, de erövrar staden. Och Nebukadnessar, han röjer ner templet. Han tar med sig lite kärl som är där inne i templet. Sen ger han också order om att ta med sig några unga män som ser bra ut, som är starka, som är klyftiga. De ska utbildas i den kultur och i den litteratur och det språk som Jojakim och Nebukadnessar står för i det babyloniska riket. Bland de här unga männen så hittar vi grabbarna som vi många gånger pratar om. Det är Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Men Daniel, han bestämde sig för en sak. Jag tänker inte ta del av deras kultur. Jag tänker inte bli en del i deras kungadöme. För jag tillhör en annan. Han tänkte inte förstöra sig med att äta en kost som Herren inte hade ingivit honom att äta. Han bad att få hålla kvar vid sin kost istället och sin dryck. Han ville äta grönsaker och helst dricka vatten. Han ville inte ha vin och det som kungen beordrade dem att äta. Daniel och hans vänner var trofast det som Herren hade påbjudit dem. Det som händer är att de är friskare, de är starkare, de är smartare, de är snyggare än alla andra grabbarna tillsammans. Gud gav Daniel och hans vänner kunskap, insikt, visdom, en förmåga att se och tyda drömmar. De fick syner och förstod vad de innebar. Och när tiden var inne och de visade upp sig för kungen så visade det sig vara en stor skillnad på de som levde efter Herrens standard, om man vill säga så, eller Nebukadnessars önskemål och standard och nivå. Det var en stor skillnad, de här grabbarna, de var mycket mer visa än alla de andra spådomsmännen. De var mycket klokare och mycket friskare. Daniel tjänade sedan vidare under flera kungar och Herren var med honom. Det fanns en lojalitet ifrån Daniel till Gud. Och Gud var där och svarade, välsignade, ledde, gav klokskap. Han var i en situation som var korrupt, jajamensan. Men det var Gud som var konung. Det var Herrens bud som var det viktiga. Vi kan relatera till att vi är i en situation som kan vara inte vad vi hade önskat. Men Herrens ord är det ändå som gäller. Och i det tror jag att vi var och en kan leva i en välsignelse. Davids liv vittnar om att lojalitet mot Gud och hans vägran till kompromiss med tro på Herren, även när det var med livet som insats och fara, det visar att Gud välsignade med visdom. Herren välsignade med framgång. Han vistades i en miljö med fiendskap mot Gud till och med. Men han lät sig inte påverkas. Herren var konung. De här principerna kan vi ju känna igen nu, absolut. Om vi tittar på vad som är förväntan, standarden och nivån på saker och ting i vårt samhälle som går ofta i direkt konflikt med det vi kan läsa i Guds ord. Jag vill bara uppmana oss alla att lik Daniel stå kvar, stå fast. Vi behöver inte mer kompromiss. Vi behöver mindre när det gäller att jämföra Guds ordet med vad Bibeln säger. Vi behöver ännu mer vara omvända mot Kristus och inte söka oss hur nära vi kan gå emot världens istället. Vad kan vi lära oss utav det här då? Daniel visade med sitt liv att han var stadigt rotad i Herren. Gud hade verkligen fått fylla honom. Han var så rotad i Gud att den kulturen som han var i, det verkade rinna av honom. Det fick inte den effekten som Nebukadnessar hade önskat. Han lärde sig säkert språket, han lärde sig säkert kulturen såklart. Han hade säkert full koll på alltihopa. Men ändå, varje dag böjde han sina knä. Varje dag så var Gud, Fadern, det viktigaste i hans liv. För Daniel och hans landsmän så blev det en plötslig skillnad i deras kultur, liv och omständighet. Helt plötsligt en dag så levde de där och de blev tillfångatagna ifrån ett liv där det var givet kanske att här följer vi Herren. De blev bara rätt insatta i en omständighet med avgudar. En omständighet där man inte fick tillbe Israels konung, Israels Gud. En omständighet där allting var annorlunda. Maten var annorlunda, hur man såg ut och man klädde sig, hur man tänkte, hur man talade. Allting var plötsligt annorlunda. Vi kan nog alla relatera till att vi hör röster om kompromisser. Vi kan ha frestelser att välja vägen som verkar vara den rätta, om man säger så. Åsikter och moral ändrar sig över tid, men vi vet också att Guds ord står fast. Det är kvar, det är evigt. Vi som kristna har ett urgammalt evangelium att stå på i våra liv. Det ändras inte. Det har inte ändrat sig beroende på vem som är kung i vårt land. Beroende på vem som är president eller statsminister i något annat land. Det ändras inte. Det påverkas inte alls. Bibelns ord skrivs inte om. De är skrivna. Gud har talat och hans ord, det gäller. Och vi får bygga på samma sätt som Daniel och hans kompisar gjorde. Vi får bygga vårt liv på den fasta klippan. Som vi vet är Jesus Kristus. Det rubbas inte, det ändras inte. Jag har funderat en del på det här i början i Daniels boken. Så står det också att Nebukadnessar gick in i templet och tog några kärl. Jag har inte djupstuderat det, men vi kan ju bara tänka lite kärl, vad är det för något liksom? Varför tog han dem? Det står väldigt lite, och läser man första kapitlet där allt detta hände, det är väldigt lite detaljer, men tydligen var det viktigt nog att säga att kärlen var med. Grabbarna var med och kärlen var med. Staden blev belägrad och de stack iväg till Babylon. Jag tror att det är så här att man ville ta någonting som påminner om Israels Guds tempel. Smutsa ner det. Dra det i elände. Jämställa det med deras avgudatempel. För det var precis vad man gjorde. Man tog de kärlen ifrån Guds heliga tempel och förvarade det i templet för avgudar. Det som var heligt, det som var oerhört speciellt. För det judiska folket, det gjorde man till någonting smutsigt. Man blandade ihop det också med generella avgudabilder, avgudaföremål i det avgudatemplet. Det kan vi också se i religionsblandning. Man tar russin ur den så kallade bibelkakan, om man får uttrycka så. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Och stoppar in det i en deg som blir till en fruktansvärt oätlig sörja. Jag tror att vi ska inte tillåta några kulturella idéer att ta det som Gud har kallat för heligt och blanda ut det till att bli någonting oheligt. Det blir inte heligt bara för att vi kanske har idéer, ideologier, för att vi tar delar av det kristna budskapet och stoppar in i det. Det helgar inte hela saken, så att säga. Jag tror att det är en viktig lärdom också det. Som vi kan lära oss i vår tid. För budskapet om Jesus Kristus, en levande Gudens son, det är vårt enda hopp. Vårt enda svar på alla frågor. Vi är också en bild på kärl, du och jag. Nya testamentet pratar också ofta om människor som kärl. Att vi är Herrens kärl, Herrens redskap som ska vara fyllda av den helige ande och arbeta för det som är där ovan snarare än det som är här nere på jorden. Det kan vi också se som en syn på det. Och vi ska vara kvar. Vi ska vara kärl. Vi ska vara den helige andes tempel. Där vi är. Eller hur? Så vi har vår hållning. Lik Daniel och hans kompisar. Vi står kvar. Allt annat kan rubbas. Det kan vara obekvämt. Det är det ofta att stå upp. Men bara för att någon har stulit, så att säga, trosuppfattningar ifrån den kristna tron och gör saker och ting med något andligt form av skimmer eller något kristet form av förtecken, så får vi vara fyllda utav Guds ord och se vad det var och hålla oss nära Herren. Det är viktigt för oss. Det är därför bönen, fastan, bibelläsningen är en förutsättning för oss. Markus 11 säger så här. Markus 11 och 17. Och han undervisade dem och sa: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Så kan det se ut om man tar krukna, om man tar utav det som Gud ville ha i sitt tempel, stoppa in det i en avgudaposition. Kristus lever i mig. Jag vill vara ett heligt tempel för den helige ande. Jag önskar att jag som ett kärl, ett redskap till Gud, skulle få vara fylld av den helige ande. Det är min dagliga önskan och bön. Jag hoppas att det är din. Varje kväll när vi möts hemma så tackar vi Herren för vad han har gjort för oss idag och ber honom att vara med oss för morgondagen. Varje morgon när jag vaknar upp så är det min bön, min längtan: Herre, var med mig idag. Jag hoppas att det skulle få vara din bön också. Var någonstans är Guds välsignelse då? Att leva för Herren. Det tror jag är oerhört välsignat. Det är vårt viktigaste beslut, att leva för Herren. Daniels bok lär oss att vara engagerad i att försöka passa in i en kultur som man blir insatt i, är inte det som leder till framgång långsiktigt. De höll fast vid Herren istället. De umgicks dagligen med Gud i bönen. Hela tiden var Gud den som var högst. De hade arbeten, absolut, de hade uppgifter. Vi har också här och nu arbeten att gå till. Allt är inte perfekt i vår omständighet. Jag har inget arbete där det är biblisk agenda i det dagliga. Ändå så arbetar jag, och i det arbetet så kan jag ha möten med människor, och där kan Gud vara med. I det arbetet som vi gör och går till, där kan Herren vara med och välsigna. Där kan Herren vara med och ge dig favör, ge dig vishet och visdom utöver vad vi kan tänka och säga. För att vi är Herrens, vi är hans redskap. Där vi är, det kan det vara en liten härligare plats att vara på. Därför att vi är fyllda av den helige ande. Jag tror inte att det handlar om lättvinning, framgångsteologi och säga så. Utan det är en direkt konsekvens av att Gud är nummer ett i mitt liv. Och han har fyllt mig med sin helige ande. Jesus kallar dig idag: kom till mig. Kom till mig. Han bara ropar: kom till mig. Vad svarar du då? Jag hoppas att du vill möta honom. Och inte anpassa dig efter det som är här och nu. Jag vill läsa första Johannes kapitel 5 och ifrån vers 18. Då står det så här: vi vet att ingen som är född av Gud syndar, för han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit för att ge oss förstånd så att vi känner den sanne och att vi är i den sanne. Hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Så underbart. Vi vet ju att den här världen är i den ondes våld, men vi tillhör ju inte den här världen, för vi som kristna tillhör ju en annan. Vi tillhör ju himmelriket. Det måste vi komma ihåg. Jesus kom för att visa på Guds rike. Jesus kom för att peka på det som är där ovan. Han kom för att säga, ni får ju leva för det som är evigt och inte det som är tillfälligt. Mm. Vår uppgift som kristna är att leva för honom. Leda människor in i det som är ljus. Leda människor in i det som är frälsning. Leda människor in i det som är omvändelse till Kristus. Leda människor bort ifrån den här världens rike. Vi lever ju här och nu, absolut. Men vi lever för Herren. Jag vill läsa min bibel varje dag, för att där hittar jag inspiration, jag hittar tröst, jag hittar vishet i Guds ord. Det är härligt att läsa Bibeln. Bibeln uppmanar oss att leva i, men inte av, världen. Vi uppmuntrar att leva snarare för himmelriket än jordens rike. Daniel hade full koll på vad som var långsiktigt klokt, snarare än den förväntan som Nebukadnessar hade på honom för stunden. Och Bibeln visar sammanfattningsvis där troheten mot Herren och vägran till kompromiss, att det var det absolut klokaste beslut han tog i sitt liv. Och jag vill uppmuntra dig att håll fast vid Herrens ord. Guds ord, det består. Vi går vidare till det Romarbrevet kapitel 12. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Där hade vi ett bibelord på det som jag precis sa. Herren kallar oss att leva för det som är gott och behagar honom. Och vad är det då? Jesus Kristus är konungars konung, herras herre, vår frälsare. Honom vi lever för, honom vi lever tack vare, honom vi vill tjäna, tillhöra, sprida, göra känd, älskad och efterföljd. Hur kan vi leva i den här tiden då? Hur ska vi få till detta? Det kan vara knepigt och svårt på alla möjliga sätt. Hur ska vi göra det här? Jag tror att man behöver vara verkligen djupt rotad i Herren. Vi behöver ha djupa rötter som tränger ner i Guds ord. Inte som ett frö i vägkanten, ni vet, som knappt har någon rot alls, och det blir lite sol och sen är det bara bränt och borta. Tänk en stor sån här, jag bor i Eksjö, en jättestor sån här ek, du vet, bara boom, den är mullig så här, va? Stora gröna härliga blad, mycket grenar. Du behöver vara hela släkten för att kunna omfamna den. Den är stor, och rotverket neråt är lika stort som det du ser där ovan. Vi behöver vara rotade i Guds ordet. Vi behöver vara rotade i Herren, så att vi står stadigt. Så att vi inte så lätt vajar och ger efter för minsta frestelse. Utan att vi är planterade där och bär frukt. Saltaren kapitel 1, en underbar psalm. Alltså det är så ljuvligt. Vi tar den, psalm 1. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter sitter bland föraktar, utan har sin glädje i Herrens undervisning och beundrar hans ord både dag och natt. Han, eller hon, är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Såna är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Jag tror att du och jag ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar. Ett träd planterat vid vattenbäcken. Guds ord, Bibeln, är en sådan vattenbäck. Vi ska följa en annan man som också hade en kulturförändringsresa. Paulus heter han, eller Saulus från början. Apostlagärningarna kapitel 9. Hur gick det här då? Saulus, som fortfarande andades hot och modlös mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Och om han kunde finna någon som tillhörde vägen, alltså de kristna, män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på resan närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saul reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon så kunde han inte se. Då tog de honom in i staden och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Saul hade helt enkelt låtit sig förblindas av den kultur och den tankesätt som var i hans närhet. Inte heller han fattade att Jesus var faktiskt den messias som de hade väntat på. Han var så uppfylld av det tankesätt han hade så att han ville mörda varenda människa som följde den Guds son som han sa sig tillhöra och tillbe. Så tokigt det kan bli. Han fick ett plötsligt uppvaknande ifrån denna situation. Lika plötsligt, kanske dramatisk, som det var för Daniel och hans kompisar, helt plötsligt insatt i en helt ny omständighet. Vad hände här liksom? Hela hans världsbild bara rycktes under, som matta rycks under fötterna. Han fattar bara: åh nej, vad jag har gjort. Jag har förföljt de som tillhör min Guds enda son som har dött för oss allihop, för att vi ska få ha frid med Gud. Han har ju sonat min synd. Här behövs inga bockars blod mer. När Jesus blev slaktad. Omvändelsen för Paulus kom plötsligt. Den blev dramatisk. Skillnaden var ju att Daniel, han visste ju redan vilken väg han hade att gå. Han hade ju full koll. Israels Gud är den riktiga, den enda sanna levande guden som är med sitt folk. Saulus sa sig bekänna samma Gud, men fick ett plötsligt uppvaknande när Jesus besöker honom. Hur gick det sedan till då? Jesus kallar på sina lärjungar. Matteus 4. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han 2 bröder. Simon, som kallades Petrus, och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast så lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg de två bröderna Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast så lämnade de sin båt, lämnade de båten och sin far och följde honom. Samma rop, samma uppmaning vill jag tala ut till dig idag. Följ Jesus. Jesus kallar på dig. Kom, följ mig. Följ efter mig istället. Följ efter Jesus istället för det du följer. Du kan ha dina intressen, absolut, men följ Jesus. Du kan ha kvar ditt arbete säkert, men följ Jesus. Du kan bo kvar i ditt hus, men följ Jesus. Du kan samla din familj vid middagsbordet. Men bjud in Herren i gemenskap. Lukas 5. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig på honom för att höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och han bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon sa: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting, men på ditt ord ska vi lägga ut näten. De gjorde så och fick mycket fisk, så att näten är på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knä och sa: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som var fiskare i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu så ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus uppmanar dem som han kallar att följa honom. Jag tror inte att vi förhoppningsvis kommer få den dramatiska skillnaden i våra liv som Daniel och Paulus fick. Kanske är det snarare som lärjungarna som sedan fick tillbringa 3 år tillsammans med Jesus, att det gradvis för oss går upp för oss: vad handlar Guds rike om? Vad handlar himmelriket om? Vi mognar in i det, vi förstår lite undan för undan. Vi kan tycka kanske när vi läser evangelierna att lärjungarna ibland var lite tröga. Men vi var ju inte med, så vi kanske hade varit likadana. Det kan ta lite tid för oss också, för poletten att liksom trilla ner. Resan tillsammans med Jesus. Att himmelriket är det stora. Den här världens rike är det lilla. Mer utav honom, mindre utav mig. Där vi går fram, vi såg ju här hur Jesus gjorde ett under. De fick en stor skörd i det arbete de hade. Jesus bara kom in och välsignade. Det blev till favör. Det kan vi uppleva i vårt vardagsliv. Den enorma skillnaden när Jesus får vara med. Därmed inte sagt att alla ska bli rika och framgångsrika på den här världens sätt att mäta. För vi lever efter Herrens standard, någonting annat. Men det vi gör, där vi är, där vi befinner oss, där kan Gud välsigna. Där kan Gud leda. Där kan Gud göra det framgångsrikt för hans rikes skull. Och hans rike handlar om att samla barnen till sig. Hans rike handlar om en helighet Hans rike handlar om en efterföljelse. Hans rike handlar om att vi är Gud och vi är hans skapelse. Steg för steg så får vi lämna kanske vår uppfattning om saker och ting som är väldigt påverkad utav vårt samhälle. Och istället bara, Jesus, jag önskar att du skulle vara konung i mitt liv. Lär mig, visa mig där jag kanske har en felaktig uppfattning. Där jag behöver justera mitt sätt att vara, tänka, säga och agera. Så att jag kan gå på Herrens rättfärdiga väg igen. Herren vill leda dig på omvändelsens smala väg. Vi håller inte på att gå zigzag och håller på att giddra hit och dit. Vi går på Herrens väg. Jag tror det finns mycket att lära utav de här livsödena som jag försökt att ge exempel på. Hur man som Daniel, man visste Gud är den levande. Vi håller fast vid det. Jag visste inget. Plötsligt får jag reda på det. Som Paulus och också lärjungarna. Vi lär oss och håller fast vid det. Och vad som än händer så står vi på klippan Kristus. Vi får vara ett träd planterat vid vattenbäckar, stadigt rotade. Vi är inte vika för någonting. Det innebär att följa Jesus. Det är att han är enda vägen. Han är inte en av möjligheterna. Det finns bara Jesus. Det är bara han som är vårt hopp. Det är bara han som kan leda oss rätt. Det är bara han som är våran Herre. Inte någon kulturfråga. Inte någon livsåskådningsuppfattning. Det är bara Jesus som är svaret. Det är bara hans ord som är heligt. Det är bara hans ord som är rätt att följa. Andra religioner kan säkert ha smarta tankar. Men det är bara Jesus som är den levande guden. Att vi lämnar allt och följer honom, det innebär mindre utav mig. Jag behöver dö med Kristus för att uppstå till nytt liv med honom. Det är det dopet handlar om. Att mitt kött, det ska dö. Och då spelar det ju väldigt lite roll om jag är död. Om det är Kristus som lever i mig. Då blir ju jag, mig och mitt lite mindre viktigt. Om det är Kristus som lever i dig. Är det du som lever i dig eller är det Kristus som lever i dig? Det är vad detta handlar om egentligen. Jag tror att den här bön som är i helgen behöver få fortsätta i våra liv. Där det skulle vara Kristus som lever i oss. Där vi bara höra Jesu ord eka i vårt inre. Kom till mig. Följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda en plats åt er. Om jag nu går bort för att bereda en plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus sa, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det? Tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn så ska jag göra det för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Min bön är att vi ska leva för himmelriket. Att du och jag skulle ha den kraft som vi behöver för varje dag. Att säga nej till ondskans plan, säga ja till Herrens plan. Att säga ja till den helige andes tankar. Så att du kan vara ett stadigt träd planterat vid vattenbäckar. Vi ska fortsätta att be och lovprisa Herren. Vill du ha förbön så går det jättebra. Vi ber tillsammans. Jag tror vi ska göra det här till en stund där vi får verkligen var och en fråga Herren. Var någonstans behöver jag göra en justering för att leva och följa dig Jesus? Det är allvarliga tider. Vi är insatta i en värld där det kan vara väldigt svårt. Det är grumligt, det är lurigt. Det luriga med villfarelse är att den är skapad för att luras. Det luriga med bedrägliga saker är att de är bedrägliga. Det är det som är det svåra, va? Var och en så kan vi bli drabbad av att bli vilse. Det som för oss rätt är Bibelns ord som är ett ljus på vår stig. Som bara blir en sån strålkastare. Som bara blir ljus som på dagen, lik Paulus helt plötsligt. Fick han upptäcka hur blind han hade varit. När Herren bara stänger på lyset. Och han ser saker och ting som det är. Det handlar ju om Jesus alltihop. I ödmjukhet får vi böja våra knän. Vi kan ha uppfattningar om saker och ting som kan vara tokiga. Jag tror att den helige ande kan korrigera oss på ett mjukt sätt och bara leda oss, fostra oss. Herren är suverän på det. Vi sjunger och prisar hans namn och tar en stund av bön tillsammans.